och välkomna till Sportbladets fotbollspodd. Äntligen är Allsvenskan igång och äntligen är podden tillbaka. Som vanligt har jag Robert Laul och Oskar Mån som är med i studion. Och vi har ju sänt live hela dagen från Allsvenska upptaktsträffen. Så vi är lite möra i kroppen, eller hur är formen?
Ja, framförallt i fötterna, för att vi har stått upp i princip hela dagen. Så äntligen har vi nu fått slå oss ner i den här fina poddstudion och vila våra stackars trampdynor lite. Det kommer välkommet.
Hur är din form, Oskar?
Ja, ungefär den samma. Jag har lite mer problem med ryggen istället för trampdynorna. Men jag sitter bra där jag sitter.
Men ni taggade på den allsvenska premiären i varje fall?
Ja, absolut. Vi är ett sargat gäng, men vi ska köra hela vägen in i kaklet, så det är inga problem.
Nej, vi pratade lite om det innan, men det är ju just nu som det är som allra roligast med allsvensk fotboll. Och det är när innan någon allsvensk fotboll har spelats överhuvudtaget. Just nu är alla lagen förhoppningsfulla och ingen dröm är för dum att tro på. Och ingen förhoppning liksom har spruckit vid det här tillfället. Så alla har ett stort intresse och ja... Det finns något sug efter allsvenskan.
Ja, sen är ju årets allsvenska, den är ju fantastisk också, för att det är ju, alltså realistiskt så kan ju faktiskt 6 lag vinna den här allsvenskan med Norrköping som är ytterligare en joker, så att 7 lag totalt alltså. Och det är fantastiskt att ha en fotbollsliga när man är på väg in i att den ska börja, och det kan sluta på så jävla många olika sätt, va? Det är inte många ligor i världen om någon som kan det, så att det är därför vi emellanåt här brukar kalla det för världens bästa fotbollsliga, och det tycker jag verkligen att det är, i alla fall världens mest spännande.
Vi, eller så är det bara du som brukar kalla den för världens.
Nej, men jag tycker att det borde de slå mynt och det borde de starta reklamkampanjer. De borde kalla den världens mest ovissa, världens mest svårtippade. Alltså det är en bra reklamslogan att sätta på sin liga. För jag menar, det verkar ju aldrig ta slut heller. Det är ju aldrig något lag som rycker iväg och dominerar. Folk tror ju det hela tiden. När jag läste Bank i våran fotbollsbibel här nu jävla min sann var det dags liksom, Simon Bank, då, att nu skulle något lag rycka och ta det här steget. Men alltså, det har jag läst i 10 år det här.
Men efter de här upptaktsträffarna som är varje år, så brukar ju alltid spelarna och tränarna och klubbarna bli så utskällda för att de inte levererar på scen och tar tillfället i akt. Vad tycker ni om dagens?
Jag tycker vi kan skälla vidare på dem.
Jag tycker definitivt vi kan skälla vidare på dem. Med några få undantag, vi kommer kanske till det, så var det underkänt rakt över. Den här upptaktsträffen är ingen presskonferens efter match. Det är liksom inget snack inför någon viktig fotbollsmatch, utan det är en liten happening där man kan sälja in sitt företag, så att säga, det vill säga sitt lag. Man kan berätta varför man har något att komma med, vilka man är, vilka man står, vad man har att erbjuda och så vidare. Och desto roligare och desto mer intressant man gör det, desto bättre rubriker får man, positiva rubriker, och drar då uppmärksamhet till sitt lag i ett väldigt tacksamt läge.
Varför är det så få som har förstått det då?
Ja, men de är ju fotbollstränare och de är spelare och de tänker uppenbarligen inte riktigt på det sättet. Alltså svensk fotboll är ju rätt långt efter på all form av så här marknadsinsatser och så, utan de är ju fokuserade på att ta sina 3 poäng och alla sina klyschor de kör med. Men man börjar väl kanske se en liten förändring ändå, även om det som sagt med några få undantag var ganska så jämngrott här på upptaktsträffen, så har ju till och med Pelle Olsson i Gävle gått och gjort en reklamfilm här där han driver lite med sig själv att han är en 4-4-2-tränare, och han berörde ju själv det uppe på scenen med att det kanske inte blir, vad han sa, det blir inget allsvenskt guld kanske, men det kanske blir ett guldägg i alla fall för den här reklamfilmen då, så att det är väl ett litet trendbrott i alla fall.
Ett radarpar som ju ändå alltid bjuder upp till dans är ju Kalmars Nanne Bergstrand och Henrik Rydström. Vi ska ta och lyssna lite på hur det lät när de var uppe på scenen idag.
Ja, det var ju oerhört mycket frustration förra året, inte minst på Guldfågeln Arena. Men det är ju alltid 2 sidor på det där myntet också. Vi räddade väldigt många äktenskap, kan jag säga. Det var många som fick ut sin frustration på arenan och gick hem och var glada mot frun sen efteråt istället.
Man har nästan liksom förknippat sig själv med Kalmar FF så mycket, så att är inte jag med så spelar inte Kalmar FF matcher. Men så såg jag liksom att det gjorde ju Kalmar FF, och publiken var där och publiken jublade, och det var nog nyttigt för mitt ego.
Om man ska ta det Henrik uttalade sen först där, att han fick en chock när han inte själv var på planen och utanför. Men det är likadant när man ska vänja av någon som har beroende, så ska man göra det i etapp och så. Och det är det vi håller på med här just nu med henne. Vad var frågan?
Jo,
ja, vad säger ni?
Nej, men alltså det där är ju inte bara bra med allsvenska mått mätt, utan det där är ju högklassig humor ju. Jag brukar säga det varje gång de där är uppe på scenen, att de skulle kunna åka runt i folkparkerna och turnera och med om de fick lite tid på sig att skriva manus, för de har ju verkligen timing när de levererar grejerna. Det är ganska så här smarta skämt de drar. Så att jag är djupt imponerad återigen av Nanne Bergstrand och Henrik Rydström.
Nanne kommer väl aldrig vilja ta med sig någon annan än Rydström på de här?
Nej, det kan han nog inte göra. Nej, för att det förväntas lite att de är. De är som ett gammalt gift par som kör på bara. Vad fan var jag nu någonstans?
Frågan är bara om någon av dem är kvar nästa år alltså. Rydström håller ju då på med sin metadonavvändning här från fotbollsspel. och Nanne Bergstrand har ju faktiskt varit ganska ifrågasatt var han ju under fjolåret. Han har ju fått schavotera i lokalpressen här för att han har haft för höga krav på det. Han har skällt för mycket på spelarna. Nu går kontraktet ut här efter det här året. Jag är inte alls säker på att han tränar Kalmar 2014, och som sagt Rydström blir inte heller yngre, så
nej, och Nanne kanske har ju varit där i typ en halv livstid också. Ja, hur länge ska man ha en klubb egentligen?
Ja. Nej, ja, alltså vad fan, ja, Sir Alex argumentet kan man alltid dra fram i den diskussionen då. Nej, men det handlar ju om resultat och så. Kalmar har ju en nedåtgående trend de senaste 3 åren. De har väl varit 9, 8, 10 eller något sånt. Alltså det går ju inte i rätt riktning, och som sagt, han fick mycket kritik. Vi får väl se, nu hävdar han att han har tagit åt sig det. Han ska inte kräva lika mycket av spelarna då, han har för höga krav på dem. Men det är ju som man säger, det är svårt att lära gamla gubbar att sluta skälla eller vad.
Så säger man.
Nej, men sen måste jag säga det om Nanne också, att vi var ju nere där på upptagsträffen, och jag frågade han just om det här, att ja, men vad fan, om det går bättre här nu för Kalmar i år, vad fan händer då med skilsmässestatistiken i orten? Då kommer ju för fan folk skilja sig högt och lågt om de inte får ut sin frustration på guldfågeln. Men han vände rätt snabbt på det där och menar på att nej, men då kommer de hem till sina relationer med glädje istället. Så att av det här roliga uttalandet så landar vi trots allt i att hur fan den går för Kalmar FF, så spelar det ingen roll för äktenskapen i kommun.
Tryggt.
Ja, vad det gäller Rydström där, så ställde mig en lite elak fråga till alla de allsvenska tränarna när vi var där, och den frågan var: vem tycker du bör lägga av den här säsongen? Och en del passade på den, en del gav skämtsamma svar, och den enda lilla trend vi kunde skydda där, att vi fick 4-5 svar på samma, det var ju Rydström då. Folk tyckte att han skulle lägga av, och när jag gick fram till Rydström och tog det med honom och frågade liksom vad han tyckte om det, så funderade han lite och så sa han att jag skulle nog också röstat på mig om jag inte vore mig, sa han. Så han höll med om det där på något märkligt sätt.
Nu tror jag han kommer få spela definitivt här, för de har ju skadeproblem. Tobias Eriksson är borta sedan tidigare på mitten, och även Erik Israelsson blivit skadad. Så att det blir ju Rydström och den här unge brassen då som de har.
Ismail.
Ja, Ismail. Som de får gå in i serien med, och det får vi väl se om det är en bra kombination. Men alltså Tobias Eriksson, att Kalmar saknar honom, det är inte bra för dem.
En annan som rev ner en del fniss var ju Rickard Norling, som ju gjort sig känd som en man av metaforer. Vi ska ta och lyssna på hur det lät när han klev upp på scenen.
Det poppar upp spelare hela tiden. I sensommaren så där, så brukar de poppa upp som svampar nästan. Så det är ju alltså en korg, när man plockar fina primörer så där, det får ju bara plats ett visst antal, och i och med att det hela tiden kommer upp så mycket fina då, så är det viktigt att man tillagar dem lite fint också så där då, så att man kan fylla på med nya.
Alltså, förstår den spelarna vad han snackar om?
Det tror jag inte de gör.
Inte om man pratar sådär.
Överhuvudtaget. Dessutom när han pratar om svampar och primörer som samma sak. Men han brukar ju använda den metaforen även i omklädningsrummet. Men jag tror han förstärker det nu när han får chansen att gå upp på scenen och dra lite så här norlingska märkliga liknelser och metaforer som folk har förälskat sig väldigt mycket i. Så han slår ju mynt lite av det. Han driver lite med sig själv, tror jag också faktiskt.
Ja, men det gillar vi. Men grejen med Norling är att han kan ju vara jävligt tydlig, så att jag tror att när han har sina genomgångar och så är det inte riktigt så här. Utan för en gång efter någon match så försökte jag liksom få ur honom hur de hade jobbat med sin speluppbyggnad eller vad det var, och jag frågade och frågade och han skulle tröttna lite, så att han ville inte svara först, men sen bestämde han sig, okej, jag svarar då. Så han ryckte till sig mitt block och så började han rita liksom, och då var han extremt tydlig: om de trycker upp här, då måste vi flytta dit, bla bla bla, nu kommer jag inte ihåg exakt det var, men alltså det var bara som, jävlar, jag tystnade helt liksom och bara var helt insluten i hans redogörelse, för han var extremt tydlig och extremt liksom pedagogiskt. Han förklarade det här jävligt bra liksom. Det var liksom han bara slog om på någon sekund där. Han tröttnade liksom. Okej, men nu ska jag anstränga mig, för nu vill jag att du ska förstå det här. Så att han har ju det i sitt ledarskap givetvis.
Ja, han är ju långt ifrån någon kuf som man definitivt skulle tro om man lyssnar på det här och aldrig någonsin har träffat den här människan innan, utan det är ju snarare en auktoritär ledare som vill rycka åt sig makten då i Malmö på bekostnad av sportchefen Per Ågren, vilket vi pratat mycket om förra säsongen, och det har varit liknande historier i de klubbarna han varit tidigare i, så skenet bedrar ju ganska mycket vad det gäller honom.
Hur viktig är han då för sitt lag?
Jag tycker han är jätteviktig och jag tycker han var jättebra jag var lite tveksam när han var i AIK. Jag tyckte han laborerade mycket och att han liksom ändrade för ändrandets skull, kändes det ibland som att han ville göra de här liksom tränarvinsterna. Han kanske bytte spelsystem från en match till annan bara för att han skulle få ut en viss effekt av det, så skulle man säga att det var själva liksom tränaragerandet då som hade lett fram till ett bättre resultat. Under guldstiden där var han en av dem som gjorde mest rätt, kan jag tycka. Han höll i det längsta i med exakt samma förberedelse. Det var samma lag så långt som möjligt. Jag tror att han skänkte Malmö med en grundtrygghet. Nu räckte det inte hela vägen den här gången, men det tror jag mer att de förlorade på att de blev tvungna att sälja sina spelare under sommaren där, Anegi och Durmaz. Annars tror jag att de hade tagit guldet. Men jag tyckte att han klev fram och överraskade positivt som tränare under den här guldstriden, även om inte Malmö räckte hela vägen.
Oskar, du tror på Malmö som etta i årets allsvenska?
Ja, det stämmer. Jag var en av två när vi i vår allsvenska bibel, den bilagan som kommer ut.
Kan du inte berätta hur det gick förra året?
Jag liksom, nu får du inte fan hört. Inte säga det. Du lovade i tv-sändningen att nu har du sagt det tillräckligt. Nu kan du fan inte leva på de här gamla meriterna längre. Men vi kan ge dig att du har ett bra tips i Malmö där, det kan du få berätta.
Men om vi lämnar de dåliga förlorarna åt sidan, så Malmö tippar jag för att jag tänker mycket liksom över hela säsongen och truppen kommer att klara eventuella försäljningar och så vidare. I Malmös fall är det väldigt troligt att Gilon Hamad och Pontus Jansson försvinner till sommaren. De två kanske viktigaste spelarna i laget, det är tunga tapp, men ersättarna finns redan i truppen. De har Erik Johansson som är en duktig mittback, och de har Mini-Foppa Forsberg som kommer gå in. Han kommer spela en hel del redan under våren, är jag ganska säker på, men han kommer gå in och fylla den positionen där efter Hamad. Det är ganska enkelt, och på så sätt så känns det som de redan nu har en beredskap, och då tycker jag de ser mest kompletta ut.
Vem tar kaptensbindeln då när Gilon Hamad försvinner?
Ja, den andra kaptenen försvinner i samma veva då, förutspår jag, att det är Pontus Jansson som försvinner, och då finns det nog ett antal olika alternativ.
Dahlin borde kunna ta det i målet där. Koncha och den rutinerade högerback som skulle kunna ta det.
En sån som Marcus Hallst skulle kunna ta det också, en ganska tillbakadragen spelare, men ändå liksom ett så här säkert val. När man, jag tror inte att kanske själva kaptensrollen blir en sån stor deal i sommar då, om de här två spelarna skulle försvinna, utan då väljer man nog bara en spelare som sköter uppdraget, och sen kanske man väljer ett långsiktigare, större alternativ, större projekt där liksom till nästa säsong eller något sånt, om man nu ska spekulera i det där.
Hur har ni tippat IFK Göteborg för säsongen?
Jag har tippat dem som tvåa, och det är ett vanskligt tips. Tittar man på truppen nu, hur den ser ut nu, då har de definitivt en trupp som kan slåss om det här guldet. Men det är extremt avhängigt på att Tobias Hussein För det första levererar, för det andra får vara frisk. Gör han bara det så kommer Blåvitt bli bra, för att han är ju en av allsvenskans klart bästa spelare, Tobias Hysén, och Blåvitt har en bra trupp i övrigt. Men det är ett vanskligt tips, just för att det är väl lag, topplag, som kanske är mest beroende av en enda spelare, så det kan se väldigt annorlunda ut ifall Tobbe är med, Tobbe inte är med.
Vad säger du, Oskar?
Ja, jag har ju satt Göteborg en bra bit ner i tabellen, åtminstone har inget med toppställen. Jag har satt dem som sexa och jag är inte så övertygad om deras storhet. Jag tycker att de har balanserat truppen lite illa. Det var det som var problemet i fjol, tyckte jag, när många hade förväntningar på dem att vinna alltihopa, och truppen ser i stort sett identisk ut i år, och de var väldigt långt efter topplagen i fjol. Så nej, jag tror det kan bli svårt för Göteborg. Jag tror inte Daniel Sobralens kommer att hitta sin position i laget den här säsongen heller. Jag tror inte Nordin Gasic kommer att göra det. Jag tror en sån som Filip Haglund kommer att hatta runt lite mellan mittback och inom mittfält. Det är lite småsaker så här som gör att jag inte riktigt tror på dem.
Mm, det var lite tungt där förra året, och Mikael Stare, han var ärlig och erkände på scen att jobbet som allsvensk tränare inte alltid är så roligt att vakna upp till.
Att vara på den yttersta elitnivå och kanske vara ansvarig tränare är inte alltid en vacker värld. Det är inte så att man vaknar upp varje morgon och tycker att det är fantastiskt kul. Och det är klart att det finns gånger där man önskar att man vore busschaufför istället.
Att man önskar att man vore busschaufför istället?
Ja, jag tror det är 2012, sommaren 2012, som man hellre hade åkt buss på Avenyn, om man nu kan åka buss där.
05 mot Gävle.
Ja.
Så. Då önskar jag nog att han satt på 34an eller möjligen på 5an spårvagn som passerar där omkring Kamratgården. Nej, men det är alltså, jag köper de invändningarna Oskar har när man tittar på det på pappret, men faktum är ju att IFK Göteborg i fjol i vissa matcher spelade de ju kanske den bästa fotbollen i hela serien, skulle jag säga, när de väl fick det att fungera. Så att grundkapaciteten finns där, även om vissa spelartyper kanske inte exakt passar in. Men jag menar, det är ju Stades uppdrag här nu. Han har en jävla massa bra fotbollsspelare. Och jag menar, du får ju anpassa laget lite efter de spelartyper du har. Har du gott om centrala spelare? Ja, man spelar då med ett mittfält där du kan komma in mycket med yttermittfälten. Och så får du ju ansvar åt ytterbackarna och sticka upp istället. Det går ju alltid att parera det där om man är en skicklig tränare. Jag tror mer faktiskt mer det hänger på anfallet än någon annan position. Utan det handlar om att Tobias Hysén ska leverera och vara frisk och få någon mer forward bakom sig där. Om det är David Moberg Karlsson eller Hannes Stille, det får vi väl se. Men det är det som avgör IFK Göteborg. Så.
Du fick prata lite med han, Stare, efter scenframträdandet. Vad sa han?
Ja, jag frågade det, för att den frågan är ju intressant. Alltså vilket tålamod har IFK Göteborgs styrelse med en ny misslyckad säsong? Vad händer då med Micke Stare? Får han gå ifall de skulle inte uppnå sin vision som de då pratar om? Och den här visionen då, det är ju en topp 3-vision. Vad händer om de inte når det liksom? Det är väldigt omöjligt att han blir busschaufför då. Jag menar, han började ju lite i motvind direkt som för detta AIK-tränare stockholmare och säger, men vad fan, det är till och med min farsa ute och gormar ibland om att skicka tillbaka stockholmar liksom. Alltså, jag menar, det är så folk, det blir ju lätt så när det går dåligt för något lag och så det är klart att en ny sjundeplats, Blåvitt har varit sjua nu 3 år i rad, då kör han nog fan buss nästa år.
De fick in en ny ordförande nu här för något tag sedan. Han sa ju att Göteborg ska vinna Europa League, sa han.
Ja, det var den nya klubbdirektören där, va?
Ja, klubbdirektören.
Och det fick han pamban för.
Ja, det gav ju han ett pamban i våra TV-program Bollklubben. Och det ska ni veta att det är ingen smickrande gåva. Så att, nej, det där var ett oerhört korkat uttalande. Att bara vi jobbar lite hårdare och bara annonssäljarna säljer lite fler annonser så kan vi bli IFK Göteborg vinna Europa League. Då har man ingen vidare koll på fotbollen, så att den där klubbdirektören får väl se vad han levererar här framöver.
Ett annat kaxigt uttalande idag var ju Andreas Alm som sa att Elfsborg hade tagit fel Bangura. Vad säger du om det?
Allsvenskans värsta retsticka Andreas Alm. Ja, det är klart att han passar på och skoja till det lite, det tycker jag gjorde rätt i. Det blev väl det mest uppmärksammade uttalandet från hela upptaktsträffarna. Jag tittar på våran sportsajt och det var den artikel som var mest läst. Så att det var ju någonting som gick hem i stugorna, som det heter. Det roliga var ju att Andreas Alm hade ju också, det var inte bara att han sa det, han hade ju även bett Jens Fjällström och ställa någon fråga åt det hållet, så att han fick, för han fick tillfälle att säga det. Så att det här var en noga planerad attack på Elfsborg.
Man märker ju det att Elfsborg har blivit en maktfaktor i svensk fotboll, inte bara för att de vann, men de är inget undantagslag där uppe i toppen längre. Nej. Utan framförallt i AIK-kretsar så har den här Bangura-övergången har ju faktiskt rättat upp en del och väckt en del känslor, och jag skriver mycket om AIK dagligen, och så fort man pratar om Bangura så finns det åsikter där liksom, och AIK vill väldigt gärna förtydliga varför de inte kunde plocka in honom, och det liksom finns alltid liksom en förtäckt kritik mot honom, och ganska många så här frågetecken: hur kunde Elfsborg plocka in honom? Det är ju liksom ett tokigt projekt de gör, och betalar de här pengarna för honom, och så nu nästa steg rättas lite med honom. Så det är ju liksom, det är ju ganska infekterat.
Jag tycker inte att klubben egentligen behöver ägna sig åt det, för att den där frågan är redan så infekterad från supporten, och där tycker jag man kan ha förståelse för att folk blir arga och så vidare. Absolut inte då när det går till hot och grejer, för det har ju varit en jobbig situation för Elfsborg det här. Det skulle det absolut inte behöva bli, men jag menar, den är ju infekterad, frågan, och så vidare. Jag tycker inte att AIK, representanter för AIK, behöver ägna sig så himla mycket åt att förstärka den.
Men rent sportsligt då, tycker ni att det var ett bra köp av Elfsborg?
Alltså det var ju på något sätt det bästa de kunde få, för att ska de förstärka sitt lag inför en Champions League-satsning med en klassspelare, skulle de köpt en spelare som håller Mohamed Bangouras kvaliteter, då snackar vi alltså med löner och övergångssummor och grejer, då är du uppe i 50 miljoner någonstans alltså. Nu fick de betala oerhört mycket för att låna honom, 8-10 miljoner eller vad vi nu landar där, totalsumma. Och det är ju en jävla massa pengar för ett lån som de aldrig kan tjäna någonting på. Men alternativet att köpa en spelare som håller ungefär samma kvalitet, om man inte gör en lyckoträff då som man kan göra ibland, men att garanterat veta att nu köper vi en spelare som har de här kvaliteterna, det hade kostat oändligt mycket mer pengar. Det hade kostat pengar som Elfsborg aldrig skulle ha råd med.
Det är ett högt spel de ägnar sig åt, kan man ju konstatera. Det är ju ganska uppfriskande också på något sätt, för att han är ju tänkt som någon slags katalysator då i kampen om en plats i Europa League, att man tänker sig att man kvalar in och han är den avgörande faktorn. I så fall blir det ju en lyckad ekonomisk investering, eftersom man får väldigt mycket om man skulle då nå ett gruppspel i Europa League eller till och med i Champions League då, om det skulle falla ut på allra bästa sätt. Så, och dessutom finns det ett bonussystem så att Bangura blir lite dyrare om man kvalar in, så att säga. Men det är ett högt spel.
Han ville ju väldigt gärna poängtera Lennartsson på scen där, att han prioriterade Champions League väldigt högt.
Jag tror det beror lite på att han till varje pris vill minska pressen på klubben, och i Champions League-sammanhang finns det inga krav på att man ska kvala in, och då tar man fokus dit istället för att lägga fokus på allsvenskan där alla andra tippar de som vinner.
Jag frågade faktiskt han om det, för han pratade mycket om skador och han var väldigt tydlig, så att när jag kom ner till uppdragsträffen förut här så frågade han just om det, varför han jobbar så mycket med de här bitarna, och han höll väl med om min analys någorlunda, och framförallt så ville han göra en parallell till fjolåret då, där han pratade om en topp 8 placering, och det var just för att han upplevde att Elfsborg hade haft det här oket att de alltid hade varit favorittippade, och några spelare, sa han, hanterade inte det här på särskilt bra sätt, så att det var ju en medveten strategi att gå in, för att han gör väl en bedömning av truppen då att här finns det folk som inte han vill inte berätta vilka spelare det var, men här finns det folk som ja, inte mår riktigt bra alltså. Inga riktiga mentala starka vinnarskallar i Elfsborg, då kan man dra slutsatsen. Jag tror det är därför han fortsätter lite, precis som du säger Oskar, att han väljer att prata om Champions League där de inte har press. Han är öppen med hur mycket skador de har och hur mycket det har påverkat dem, för att det är väl inte seriens mentalt starkaste lag. De har andra kvaliteter, de är jävligt bra på konstgräs till exempel.
Om vi kollar på hela den här dagen då, finns det någonting annat som fick er att höja på ögonbrynen?
Ja, det hände väl lite allt möjligt där, men nej, men alltså vi lyfter ju fram de roliga citaten här nu av Kalmar och Norling och Micke Stare. Det fanns ju Magnus Persson i Djurgården, vart jag imponerad av, för att där lärde vi oss någonting. Jag tycker man kan på ett sätt se att de ska gå upp och och skapa roliga rubriker om sina lag, för det gör att snacket ökar, intresset ökar för allsvenskarna, eller med biljetter och så vidare. Man kan göra som Magnus Persson också, som levererar överhuvudtaget inga skämt eller så. Däremot så lärde vi oss något nytt om Djurgården. Han gick väldigt tydligt och pedagogiskt igenom den här stora spelaromsättningen de har haft, hur den hänger ihop med ekonomin, hur nu det egentligen har börjat bli rätt sida på ekonomin, varför många värvningar har varit misslyckade och så. Så att det tycker jag också är bra, för att det var det grund och botten handlar om, att man vill lära sig lite om de här föreningarna också.
Jag tar med mig att jag eventuellt ska ge Janne Andersson, tränare i Norrköping, en flaska whisky efter säsongen.
För han, vad fan, har du inte berättat om?
Nej, det är en hemlig deal som inte är så hemlig längre.
Vad handlar det om?
Jag vet inte om min journalistiska trovärdighet påverkas.
Nej, men skit i det. Det är bara kör. Vad handlar det om?
Jo, det var så här.
Den diskussionen tar vi sen.
Det var så här, de här tipsen som vi tjatar om. När jag nu så tvärsäkert påstår att Göteborg kommer att floppa, det kanske jag får äta upp, så har jag utsett Norrköping till årets succélag, eller vad vi ska kalla det. Jag tippar dem som trea i tabellen, och det uppmärksamma Jan Andersson, för han sken upp som en sol när jag kom, och så var han mycket nöjd med att jag hade tippat på det här sättet, och då avslöjade jag för honom att jag dessutom hade hittat så bra odds på en av spelsajterna, så jag satt in 1000 spänn på att Norrköping skulle vinna hela allsvenskan.
Vad var det för odds?
50 gånger pengarna fick jag. Så jag fick mellan 20 och 50 gånger pengarna på de olika sajterna, och sen så när jag hittade 50 så satsade jag in 1000 spänn av någon anledning. Så jag berättade för Janne, så sa han då att då måste du köpa en väldigt fin flaska whisky till mig om du vinner det. Så det är liksom...
Vad vill han ha då? En röke eller
ja,
Lafroig?
Men jag tror vi enades om en 20-årig Lafroig.
Fy fan, ja,
det så det blir ganska dyrt, men å andra sidan om jag drar till 50 000.
Drar du in den så?
Då är 50 000 så kan jag klara det kanske.
Det blir live podcast från det partiet.
Ja, party Janne. fixa alltihopa.
Jag får väl inflika här då i första programmet här. Du har ju nu sagt att du tippar Malmö där, och jag har ju tippat Häcken som guldvinnare. Och det hade ju faktiskt Jens Fjällström gjort, berättade han ju uppe på scen där också. Så att då var vi två då. Jag var ju faktiskt först i världen med att göra det. Så att det är ju alltid något att skryta med, att man har varit först om det. Framförallt ifall det skulle gå in.
Så vad kommer du göra då, om de vinner?
Om Häcken vinner? Nej, jag lutar mig väl tillbaka. Jag gör inget speciellt. Jag är ganska så van att få in mina guldtips, även om jag gick bet just i fjol.
Vad bra. Men då tar vi och rundar av fotbollspodden för den här veckan. Så är vi tillbaka igen nästa vecka. Var med oss då också.